Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej! Och välkomna...
Fortsätt.
Ja. Hej och välkomna till någonting om aktier. Tillsammans med mig, Marcus Gedda och Tim Hansson. Hej Tim.
Hej Marcus.
Du är på gott smör då.
Ja, jag är glad.
Ja, fan vad gött.
Hörde du att jag snackade sant som dig nu eller?
Ja, det var ju skithärligt. Förhoppningsvis blir det vältajmat och att det inte låter bara dåligt.
Nej, det är nog otroligt. Ja. Nej, men det är svinbra. Det är vår och det är folk ute på gatorna. Det är kul att se lite, man får lite... Man är glad om vår.
Jag och Tim sågs här idag den 12 mars, lördag. Så att vi brukar ju inte spela in på lördagar. Så att jag vet inte, vi känns lite extra lediga då, lite extra.
Ja,
gött,
men det är bra, nu har vi låtit det här avsnittet mogna och fått fram det vi vill säga. Eller ja, inte ännu, men jag har tänkt på det vi ska säga.
Pratar du upp din egna bok nu? Fast,
ja, det gör jag alltid. Det gör
fan vad gött. Fan vad gött.
Men ingenting som sägs är analys. Eller jo, det är analys, men det är inte finansiell rådgivning.
Ja, det var jävligt tur att du inte håller på och pratar med en massa människor och sånt. Det är ju skitdumt.
Nej, nu får vi komma igång. Nej, men dagens avsnitt, jag och Marcus tänkte köra lite olika små takes. Det är lite som en kavalkad av volleys och spaningar.
Kan vi börja och säga med egentligen att vi är på gott humör då. Det kan vara för att vi har den andra veckan under 2022 som slutar totalt positivt.
Jag såg det, att det är bara två veckor som slutar plus.
Shouta till investeraren Niklas Andersson som delar med sig av detta på grym, Twitter. Alltså. Gubbe.
Nej, men så idag tänkte vi prata om i dags att börja använda belåning.
Ja.
Vad är egentligen det här skräckindex VIX som så många pratar om? Och är det dags att byta ut FANG?
De heter Manga eller vad det heter.
Ja, men är de inte uttjatade, Marcus? Är det inte dags att byta ut dem? Vi får se helt enkelt.
Tindela typ du och jag som har tjatat ut FANG.
Jo, så är det ju. Google är ju jättefint, jag älskar det bolaget. Men är det kanske är dags att byta ut dem nu?
Ja,
det vi får se. Det kommer i dagens avsnitt. Välkomna.
Välkomna.
Vad började vi med? Jo, index slutade på 2070,8 till och med.
Ja, vi kan väl säga att pre-pandemic nivåer låg det runt 1600-1700 ungefär. Ja. Och sen så bottnade det på typ 1300.
Ja, det man ska komma ihåg, det låter liksom börsen har gått ner en del nu senaste, men man måste lyfta blicken va. Vi är upp 30% de senaste 5 åren.
Ja.
Det är ganska bra.
Absolut, absolut. Men man ska ju räkna med ett genomsnitt då, årsavkastning på. Jag tror Avanza har höjt sitt nu till typ 9-10%.
Ja, det är mycket egentligen. Egentligen är det ju 7-8%, men också över tid liksom. Det måste man tänka på, det är över tid. Så liksom, 2020 var jättebra, 2021 också bra liksom. Går upp 60%, ja, men då kanske man får förvänta sig att du kanske det går ner 30%. Mm. Är man inte redo att ha lite volatilitet så... Ja, då förtjänar man inte vara på börsen.
Jag kollade lite historiskt data på det där. Och det var ju, jag tror du som sa faktiskt att det är vanligare att börsen går upp mycket mer än att den går upp lite. Så att det är ju ofta, man ser ju precis de här slagningarna, ja, som du säger. Det är upp 20% två år i rad och sen är det ner 30%.
Ja, och med tanke på det så jag pratade med min chef nyligen liksom. Och han sa det liksom, vi pratade om volatilitet och så, att det är högt nu. Och han sa liksom att, tänk så här, du ska ju, jag är ju 23 år liksom. Jag kommer antagligen investera... säg 50-60 år till. Mm. Oddsen på att jag någon gång i mitt liv kommer få uppleva en nedgång på säg 75% en gång. Mm. Det är stort. Det kommer, någon gång kommer det komma en riktigt fet krasch liksom.
Fan Tim, nu påverkar du Vix här känner jag.
Ja, men man måste tänka på det. Det kommer komma någon dag liksom. Ja,
visst är det så. Visst
antagligen. Det så. Och speciellt då för ni som är unga, eller ja, vi som är unga. Så borde de vara reda på det. Ja, vi fortsätter. Vad är inte mer i den här tid här då?
Flexion, släpp ny magisk rapport.
Ja, vi har vårt bolag som Flexion, eller vårt, men Marcus bolag som pratade om i avsnitt 40 och 4 kanske, någonting sånt. Flexion Mobile, de gör ju distribuera spel till olika former av spelplattformar.
Mm, tredje hands marknader kan man väl säga.
Mm, exakt, typ, ja. Och de hade ju väldigt bra delrapport här nyligen. Fattar du så?
Ja, men de har ju signat lite stora spel nu här på raken. Så att jag förväntar mig egentligen att de kommer fortsätta att tugga på. För att jag tror de har ett spel som kom in sent i Q4. Och sen så alltså, blev launchat, för de tjänar ju då. De tjänar på revenue cuts, alltså revenue streams. Så att, och de kommer ha ytterligare ett stort mobilspel som de kommer släppa ut på sin plattform här nu under Q1. Det vill säga att, ja, jag hoppas att den här tillväxten håller i sig. Men vi får se.
Ja. Jag tycker det var lite vinst också, va?
Amen. Vinsten var väl egentligen högre än förväntat. Men ja, alltså bolaget är ju inte... Det är svårt att klassa det som ett höglönsamt bolag om man säger så. För att vinsten är så jäkla liten. Om man ska vara ärlig. Vad är vinstmarginalen? 6% liksom.
Ja.
Så att det är inte Evolution.
Nej, så är det inte. Men det kanske börjar lossna lite. Mm. Det var min tolkning i alla fall. Det började lossna lite för bolaget liksom. Och det är kul att se.
De har aldrig genererat någon sån här typ av omsättning eller sån här typ av vinst. Så att, jättepositivt.
Ja, kul att höra. Det var, vad sa du, 50% tillväxt var det, va?
Ja, den gick från 90 till 130 ungefär, 120. Ja. På kvartalsbasis då. Så att...
Ja, men jag tänkte, ja,
jag tror de håller på att byta till vanligt räkenskapsår också. Whoa! Så att det är därför det är lite kajko i...
Det är kul att höra.
För att jag har sett att det har blivit ännu mer kajko nu i liksom vilka perioder de jämför med.
Jaha, crazy alltså. Så kan det vara. Vad har hänt mer då? Synthetic MR, de är ett medicinteknikbolag som jag faktiskt haft bevakning hur länge som helst. Mm. Som är synet, sant? De gör typ MRI-scanningar liksom, hjärnor och sånt.
Mm. Nu, mjukvaran.
Ja, mjukvaran för det exakt. Ja. Så nu har de på att utveckla en, så du kan göra en 3D-scanning av en hjärna också.
Det är fan bara
ett coolt, men de har också 2D då som de tjänar bra pengar på. Men de gjorde en aggressiv nyemission nu. På 6 miljoner kronor. Jag tycker det var lite kaxigt liksom. Eller ja, kaxigt, men inte, det är bra. Och det var inte så stor rabatt faktiskt som man kanske kan tänka sig i den här marknaden. Det var bara 7%. Eller bara.
Nej, men det är faktiskt lite. Alltså...
Jag tänker att det ska göra en nyemission nu liksom, när det är krig och det är dålig börs och kursen är lite ner. Då tänker man att, aj då.
Alltså det är lätt 20% rabatt nu.
Ja, jag såg alltså, vissa bolag hade ju 20% rabatt liksom, på en revision.
Jag tror det kan vara på 30 också.
Så. Ja, så jag tycker det var ett styrkebesked nämligen.
Ja, det är det absolut.
Vill säga. Och typ alla, det var ju en riktad nyemission så alla fonder tecknade ju. Och så vidare. Så det är, ja, kul. Men vi går in på det vi tänkte snacka om. Och det, ja, så vi börjar lite här.
Bombollarna.
Ja, vi börjar med volatilitet. Och jag tycker det är riktigt intressant nu när man ser det här att det är också det här VIX kallas det då alltså. Mm. Och det är då alltså Market Volatility Index kallas det. Och det ska helt enkelt spegla den förväntade volatiliteten, alltså storleken på kursrörelserna på på marknaden under de kommande 30 dagarna.
Amen. Det, men det, är väl, det tar väl både in till account hur mycket pengar som flödar och spreaden mellan dem. Alltså skillnaderna på alltså, högsta och lägsta köp.
Ja, ja det, det beräknas på handeln på S&P 500, så det är egentligen så är den ju USA-baserad.
Mm.
Och sen baseras den på optionerna som handlas på Chicago, Chicago-börsen.
Okej.
Okay. Så det gör jag med spreadar och allt möjligt sånt. Så, men det som är intressant är då att det här, den har ju stigit väldigt mycket senaste.
Mm.
Nu är den, nu senast noterat så låg den på 30,75 då.
Mm.
Jag tror 100 är max, men den blir alltså hög. Och det är liksom, det är väldigt högt här efter, då, efter kriget här i Ukraina. Liksom traditionellt sett, när det är liksom en lugnare börsperiod liksom, och så ligger den kanske under 20-15 liksom.
Som högst upp så under coronadippen var den nu på 60 ungefär.
Ja, 60-70 någonting sånt.
Ja, 60.
Så dit har vi en bit kvar liksom. Men man ska definitivt säga att det är förhöjd risk eller förhöjd skräck i marknaden.
Ja, vad var det du sa? Du sa 30, då är det förhöjd risk.
Ja.
Och så var det 40, då var det
skräck liksom.
Ja.
Och, men det som jag ville komma fram till i alla fall är ju att jag tror ju att det finns nästan som en liten invers korrelation mellan vixen och börsen typ.
Ja, det, men det gör det ju.
Alltså, när skräcken går upp, det är då du ska köpa.
Absolut.
Jag tror att det här är ganska bra köpindikator alltså. Ja, när den är hög.
Nej, men jag håller med. För det, är, man ska ju, det är väl som alla säger i princip, så är det väl att du ska ju handla. Du ska ju ha bägge honas och så ska du handla. Du ska ju handla när det är blod i gatorna.
Ja, exakt. Eller, ja.
Blood in the street.
Ja.
Och så ska du sälja när taxichauffören säger till dig och köpa aktier.
Ja. Men ja, så det är väl det som är liksom tolkningen liksom. Och det som är intressant är också att VIX, det är ju inte bara ett mått på skräck utan som sagt också volatilitet.
Mm.
Så det som det innebär är ju att de individuella kursrörelserna varje dag är ju högre när VIX är högre. Ja.
Ja.
Alltså så typ nu de senaste dagarna så är det liksom börsen ju, den gick upp typ så här 3% i häromdagen. Det föll 5% förra veckan liksom. Så liksom det är stora rörelser. Så det gäller att man måste, ja, som jag nämnde i tidigare också, man måste vara redo på volatilitet liksom. Det är det som du betalar för din avkastning. Börsen är inte lätt.
Mm. Nej, det är inte.
Hade det varit lätt så
hade alla varit rika.
Exakt, ja. Och det är ju inte alla.
Men det där är två saker jag tänker på. Ett, det är att jag tänker ju verkligen att skräck är synonymt med att sälja fort. Ingen conviction.
Mm.
Alltså man är rädd, man vet inte vad som händer, därför säljer man. Man är trigger happy liksom.
Ja, jo men det tror jag.
Så att, och det är därför får du den här volatiliteten, eftersom det är bara mycket mer pengar som flödar åt olika håll på marknaden liksom.
Ja.
Så att sitter du lugnt fint i båten, har din conviction rate och har bara så var gott investeringar. Så jag menar alltså, så är, jag tycker verkligen vixen är fint verktyg.
Ja, jag tycker man ska välkomna volatilitet faktiskt.
Ja.
För det ger också möjligheter.
Mm.
Volatilitet ger möjligheter också.
Mm. Sen är, ja, definitivt.
Typ som Evolution.
Absolut.
Exempelvis när den gick ner väldigt mycket, då köpte jag med det. Ja. Det var jättebra chans, jag hade aldrig fått köpa på 900 annars liksom.
Nej. Har du några pengar kvar då?
Nej, alltså grejen är att mycket, det är ju väldigt bra att ha ett jobb.
Ja.
Ska tillägga.
Mm.
Problemet är att vi ska köpa mer aktier liksom, men du måste ju ha pengar, ett kassaflöde in liksom.
Ja, pengarna måste ju komma någonstans ifrån.
Ja, exakt, ja.
Så att sälj morsan och in man på börsen, vet du.
Ska du sälja morsan?
Alltså snart, vet du. Jag var skämt självklart, jag vill förtydliga det.
Ja. Nej, det var taskigt. Men det är bra att jobba lite extra så man får lite kassaflöde in, så man kan det är ju månadsspar det handlar om, va? Man spara kontinuerligt länge period och då kommer det bli lugnt, va?
Jag har ju knegat mycket i hamnen och gjort de senaste 2 åren. Nu gör jag inte det så mycket längre, senaste året kanske. Men åren innan det. Och det är ju så jävla fina pengar.
Alltså, i hamnen. Det är tips.
Ja, jobba i hamnen. Ja, men alltså ärligt talat, det är där mycket av mitt kommer ifrån. Alltså,
ja, hamnen alltså. Det är gött.
För det är ju de här, då kan man ju ta några helgpass liksom.
Ja.
Så kan du jobba lite och så de pengarna du får in. Alltså det är ju bara bonus liksom. Du klarar dig på det du hade innan.
Ja, ja, ja.
Och kunde leva rätt gott på.
Ja, definitivt alltså.
Släng in några extra goa passer där. Och så bara smack. Det är rullar in.
Ja, ja. Jag har också sparat mycket pengar senast. Nu har det varit ingen... jag pluggar ju och jobbar liksom. Så det har inte varit
du är ju svinduktig.
Så det har inte CSN-fibelopp. Så jag har kunnat spara hela min lön typ.
Ja, det är magiskt.
Nästan varje månad.
magiskt. Mm. Men en annan grej jag tänkte på nu tillbaka till Vicks här. Det är att jag skulle, min generella killgissning är att den ökade digitaliseringen, högre mängd människor som sparar, högre mängd, kanske, nu ska jag inte säga okunniga människor som sparar, men det ser man ju så här, andel så här, sms-lån för investerare och bla bla bla, ökat. Undrar vad de är nu förresten, men det är en annan fråga. Jag skulle påstå att folk, alltså att marknaden rör sig fortare nu, att folk är snabbare på att köpa och sälja.
Jag tror också att göra med algoritmer.
Det med.
De spär ju på rörelser liksom.
Visst är det så.
Men ja,
förstår du vad jag menar?
Marknaden är inte mer statistik, jag håller med dig.
Men jag tänker att det är så lätt att handla nu för tiden jämfört med, alltså typ av 10 år sedan.
Ja, sant alltså. Man fort, oj nej, börsen är ner 5%, oj nej, jag går in på Avanza, avlitar allting sådär.
Precis, nej men det är ju, corona tror jag har varit fantastiskt för många. Men jag tror också att det har varit riktigt dåligt för börsen, kanske inte för börsen i sin helhet, men, men på sina håll.
Mm.
För att jag tror det har kommit in väldigt mycket snabba pengar.
Ja,
smack.
Ja, men det tror jag. Men ja, jag kommer få på det här nu att du nämnde ju för att även för att man tar ett kassaflöde så går det faktiskt på vissa sätt att investera ändå.
Ja, absolut.
Vet du vad jag tänker på?
Du menar att tänka om, ja, du tänker om man använder de säkerheter och tillgångar man redan har.
Ja, jag tänker faktiskt på lite belåning kan ju vara faktiskt aktuellt då och då.
Mm, absolut.
Så det kan vi ju snacka om lite fort här, eller fort, men...
Vi båda tror jag, nu talar jag främst för mig, men det känns ändå som jag talar för dig också. Det känns som att vi båda hittat belåning lite det senaste som någon form av bra alternativ. Alltså så här,
ja, alltså,
i rätt former.
Jag tycker belåning måste verkligen lägga varningens finger här. Belåning är ju, Warren Buffett säger att det är alltid liksom, det är så man konkar liksom. Det är så det går konkurs, det är en belåning och sånt, spekulation och så. Men jag tror att det är faktiskt, det är ett farligt verktyg, men använder du det rätt så kan du liksom dra dess fördel.
Ja, så det kan ju vara grymt advantageous, eller vad säger,
fördelaktigt. Och de flesta använder faktiskt belåning också generellt sett, alltså fastigheter.
Ja, vem fan cashar en hel fastighet?
Det finns ju ingen, eller om man inte är väldigt rik då.
Ja.
Det finns
väldigt... Jag skulle fortfarande säga att det är dumt att casha en bostad.
Ja.
För att pengar, för det är ju precis så som vi snackar om.
Ja.
Desto säkrare tillgångar, desto lättare och billigare är det att låna på dem.
Ja, exakt.
Att,
ja.
Och där är ju fastigheter perfekt, för att alla behöver fastigheter. Fastigheter känns som en väldigt trygg, stabil marknad.
Ja.
Det är liksom de säkraste marknaden. Om inte obligationer, det är snäppet säkrare. Det är lite svårt att jämföra de tillgångarna.
Jag vet faktiskt inte.
Men jag tänker en statsobligation. För
ja, det är sant.
Alltså det är lättare för Göteborg att konka än svenska staten, tänker jag.
Ja, just det. Statsobligationer är ju det säkraste som finns.
Ja.
Men i alla fall.
Ja.
Vi måste ju bara gå igenom belåning. Det är ju alltså, du använder... du har dina nuvarande tillgångar och du liksom får ett lån av banken på dina tillgångar som en säkring för att låsa upp mer kapital för dig själv liksom.
Precis.
Så man får ju en hävstångseffekt, kallas det då det vanligtvis.
Och då brukar det oftast finnas olika liksom belåningsvärde, och då är ju då en andel hur mycket du kan belåna någonting.
Ja.
Så att fastigheter, där är det ju minst 85%.
Ja.
Det
är ju mycket liksom.
Absolut.
Mm.
För att vi kommer komma in på lite senare, sen är ju aktier. Där ser du ju lägre belåningsgrad och högre kostnader till exempel. Ja.
Men ska vi ta lite snabbt lite ett räkneexempel då? Varför kan det vara bra att använda belåning?
Mm.
Nu använder vi fastigheter där som ett bra exempel för att börja med.
Nej, men jag gillar fastigheter och har relativt bra koll på det. Så att jag har lite en fin bild här som inte ni kan se.
Ja, det var, tyckte jag var gött. Ja. Vi har alltid lite dokument liksom. Så ska jag läsa. Det ligger lite hus här nu har lagt in. Vilket gött.
Jag behövde det. Jag hade jävligt tråkigt igår. Så
jag köper det.
Mm. Men gött, vi tar ett exempel här då. Man köper ett litet hus här för 2 miljoner. Jag vet inte vad det ska vara. Säg att det är en lägenhet istället då.
Ja.
Men,
eller ett hus ute i Skövde någonting.
Vi kan snabbt sammanfatta det som en fastighet.
Ja, en fastighet.
Och då behöver man minst 15% insats. Alltså det vill säga att du kan belåna 85%.
Ja.
Det säger lagen. Det gjorde de om 2007. För att innan det kunde du belåna 100%.
Alltså.
2007, du vet inte.
Det är sjukt, då behöver du inte ens ha insats.
Nej,
det är faktiskt sjukt.
Det är så, vad heter han, vår kära Erik Selin har byggt hela sin förmögenhet.
Ja, det är sant.
Han kan ju belåna 100% av fastighet.
Ja, det är sjukt.
Så att fattar du att det kommer en krasch eller? Det är ju jävligt rimligt skulle jag säga.
Ja, fortsätt.
Så att du har en fastighet på 2 miljoner. Det innebär att du behöver komma minsta insats. Om vi säger att vi ska jobba med så mycket belåning som möjligt, då behöver du minst ha 300 000 insats.
Och så då är det du lägger in i eget kapital som det kallas för.
Precis. Och det är då det som banken säger att nej, det sätter vi inte till. Vi kan sätta till 1,7 och så får du lösa resten.
Yes.
Och så säger vi att du äger den här fastigheten i 3 år. Och så säger vi att fastigheten går upp på de här 3 åren 10%.
Mm. Det är ju bra.
Tänker du gissa vad det är genomsnittlig årlig tillväxt?
10%, jag säger, det är väl någonting 3% ungefär.
Mm. Ja, det är jävligt bra. Det är 3,23%.
Ja.
Och det är, om man bara tänker, suger lite på det, det är så jävla mycket mer greppbart än 10%. Man säger, ja men, vad fan, alltså att du går upp 10% på 3 år, det känns lite mycket. Ja. Men istället så säger ju vänner på det och så säger du, ja men det går upp 3% om året.
Ja.
3% om året, det låter inte mycket.
Nej, inte så mycket. Men, så att, ja, du får tänka på att då är det alltså, då är den nu värd 2,2 miljoner kronor.
Precis.
Men du la ju bara in 300 000.
Precis.
Och all vinst på fastigheten går till dig direkt då?
Inte riktigt. Vi får ju räkna med att man har kostnad.
Ja, det är sant.
Bankerna är inte välgörenhet.
Nej, så är det faktiskt.
Jävligt synd. Men, så säg att du har 2% i ränta. Ja. Det är högre. Man brukar säga att vanlig ränta på alltså fastigheter, alltså om du tar om din primära bostad, du har en fastighet och du har rätt inkomster och jada jada, så brukar man säga att det landar runt 1,5 kanske, och neråt typ. Men har du ränta som är över 1,5 så rekommenderar jag dig att förhandla den. För att vem du än är så kan du nog få ner den till under.
Om man tar typ 10 års fast liksom.
Ja, jo det är sant. Nu snackar jag rörligt här. Men i alla fall, så i räkneexemplet så har vi 2% ränta. Och det innebär att du ska då betala 2% av lånet varje år i då kostnad, vilket är då räntan. Och räntan är då 2% på 1,7 miljoner betalar årligen. Det vill säga att du betalar 34 000 om året för att kostnaden av det här lånet. Men de här delas ju upp i månadsbetalningar. Oftast du kan du egentligen välja själv, tror jag. Eller förhandla med banken om du vill ha kvartalsvis eller vad du vill ha. Men 90% av människorna kör månatligen. Och då har du en total räntekostnad på 34 gånger då de här 3 åren som du äger dem. Så totalt har du då en räntekostnad på 102 miljoner. 102 000. Inte...
Wow.
Ja, jävligt.
Det var dyr ränta.
Amen. Och det innebär då att din fastighet har ökat 200 000 från 2 miljoner till 2,2. Och så har du då över de här 3 åren betalat 102 000 i ränta. Det innebär att du har en total vinst på 98 000 kronor. Och det innebär kort och gott att du har investerat 300 000. Du har dragit av kostnaderna för lånet. Och då har du en avkastning på investerat kapital på 32%.
Mm.
För att du stoppar in 300, du får ut typ 398 då, om man ska vara exakt. Och för att en fastighet går upp 3% om året och att du i slutet på den här investeringen har tjänat 32% på instoppat kapital när alla avgifter har dragit, det är rätt bra. Mm. Och det är ju det som är då den här effekten, hävstångseffekten som kommer med belåning.
Så det är rätt bra. Men det kan ju också gå fel då. Det går ju andra hållet mot dig med hävstång också.
Absolut, absolut. Och det som är lite fint är väl egentligen att du betalar ju den här räntan allt eftersom. Så att när du säljer egentligen så är inte du jättemed. Du har ju ändrat av kostnaderna för det.
Mm.
Så det blir ju någon form av sparande. För att alternativet, om man jämför med att ha en hyresfastighet, så betalar du ju hyra istället.
Ja.
Så att, men om du istället har gått åt fel håll och du har ett försäljningspris på 1,8 miljoner, så att den har alltså backat 200 000. Då har du, när du säljer allting, så har du nu inte 300 000 i eget kapital, utan du har bara 100 000 i eget kapital. Mm. Och det är ju lika med att du har backat 66% på investeringen.
Aj.
Men
det är ju inte så bra.
Ja, precis. Men det som jag tycker är så intressant och ett liksom koncept som jag har kommit till terms med rätt nyligen, om man ska vara helt ärlig, det är ju egentligen att skitsamma, alltså det absolut svåraste du kan göra,
ja,
det är att köpa din första fastighet.
Ja.
För sen köper du och säljer du in i samma fastighetsmarknad.
Ja.
Så länge du inte investerar i något sjukt objekt som går upp jättemycket eller går ner jättemycket i förhållandevis till andra fastigheter,
ja,
så kommer du ha liksom lika mycket purchasing power efter när du har sålt. Skitsamma om du går upp eller ner. För att om din fastighet har gått upp 10% i värde, då har alla andra fastigheter också gått upp 10% i värde.
Ja, lite relativ marknad liksom.
Precis. Så att det kommer liksom, frågan är vad, alltså det är ju det som är inflation liksom. Alltså så här, pengarna blir mindre värda i förhållande till vad du får för dem.
Mm.
Och det är precis samma sak här. Alltså marknaden har ju växt, men hela marknaden har ju växt. Så att din fastighet har ju ökat precis lika mycket förhållandevis till alla andra fastigheter.
Ja.
Så att det måste man ha med sig lite i,
ja, in the back. Nu blir det här väldigt långt exempel tänkte jag på. Men det är bra. Men om man går tillbaka till börsen och belåning.
Ja!
Man kan ju nämligen göra liknande på börsen då.
Precis, precis.
Exempelvis då, om du har 20 000 kronor i saldo på ditt konto.
Mm.
Du köper ett värdepapper med ett belåningsvärde på 80%. Då istället för 85 då som hade på fastigheten så hade vi 80%. Du kan alltså lägga en order på 100 000 kronor direkt då.
Mm.
Varav 80 000 då är lånat och 20 000 är sina egna pengar. Och precis som du sa det här med att fastigheter är en väldigt stabil tillgång, så är aktier inte en så stabil tillgång.
Precis.
Så beroende på vilket bolag det är så finns det olika belåningsvärden som man kan använda.
Precis. Och där har vi ju, där har vi ju perfekt exempel. Du kan ju belåna din portfölj väldigt mycket mer än vad jag kan. För jag,
ja, jag har lite mer evolution och
mikrocap skit. Bolag.
Ja.
SMS och ja. Flexion tror inte jag heller har så jävla bra.
Nej, så är det. Men,
och free trailer, ja, liksom.
Det är ju farligt då ifall, grejen är att det som är farligt med aktier speciellt då om man ska använda belåning.
Mm.
Det är ju att aktiernas tillgångar är ju mycket mer volatila. Eller värdet på tillgången är ju mycket volatil av ett hus
är. Visst är det så. Visst är det så. Och de här värderar ju banken. För att du lär ju också, förmodligen lär du ju låna till din aktieportfölj på samma ställe där du har din aktier. Annars blir det ju konstigt.
Ja.
Men du måste i alla fall kunna bokföra, redogöra för ditt innehav på ett sätt till den personen du lånar från. Eller aktören du lånar från. Men, och eftersom, precis som Tim säger, aktierna har ett mycket mer liksom volatilt värde, så blir det ju att det här belåningsgraden förändras ju hela tiden. Eller ja, när belåningsgraden förändras. Jo, belåningsgraden förändras, men inte belåningsvärdet.
Mm.
Så att om du belånar, om du köper en aktie för 100 spänn och så belånar du den till 80, det vill säga att du får 80 spänn i belåning då på den här aktien, och så går den här aktien ner. Ja, det innebär ju egentligen att du har lika mycket belåning fast värdet på din säkerhet nu är mindre.
Ja.
Vilket innebär, då blir inte banken så jätteglad.
Nej, exempelvis Avanza.
Ja.
Så det som är farligt är ju i ett fall då, om man belånar sig på en viss nivå och sen så går aktierna som man belånar sig på går ner.
Mm.
Och sen så kommer banken och säger, okej, nu har du inte lika bra kreditvärdighet liksom. Så då måste du, antingen måste du sälja och ta bort din belåning, eller så måste du lägga in mer pengar.
Mm. Margin call,
en margin call så att säga, man blir överbelånad.
Jag såg något, jag vet inte om Niklas skämtade, men jag såg att han la upp något roligt. Niklas Andersson, alltså investeraren Mr. Vance, la upp något roligt att han började typ betala en krona för att han hade blivit margin callad på det. Han började sätta in en krona.
Oj, vad sjukt.
Ja. Men det var ju, alltså vi såg ju när bitcoin och krypto gick ner, så var det ju 500 000 investerare i USA, ja, som blev margin callade.
Det minns jag. Men där är det ju extrem risk. I alla fall.
Mm.
Men nu har det varit en väldigt grundlig genomgång med belåning. Varför är det bra? Jo, med belåning så kan man ta nytta av vissa korrektioner och volatilitet i marknaden som man annars inte hade kunnat göra om man inte har kassaflöde liksom.
Mm.
Och det som man ska tänka på är att över tid så kommer ju börsen gå upp liksom. Det är ju den eviga sanningen nästan. Det är ju alla säger.
Ja, så är det ju.
Och det som är så coolt är ju att om man tänker på den här effektiva marknadshypotesen, om man tänker på Kappen-modellen som är så här att ja, men investerare får inte betalt mer än vad hela marknaden ger liksom. Man ska diversifiera bort all icke-systematisk risk, alltså all bolagsrisk, och bara köpa en bred index. Då går det ju inte att avkasta mer, såvida du inte lånar den liksom.
Mm. Ja, precis.
Så då, ditt sätt egentligen att bestämma din avkastning och din risk är genom att ta den perfekta marknadsportföljen. Nu använder jag öron här. alltså det vill säga en bred, väldigt bred indexfond liksom. Mm. Och belåna den. Och det är där man kan sätta sin risk liksom, egentligen, för att få, ja.
Mm. Och hela nyckeln här är väl egentligen att du vill ju att du ska avkasta mer på de här pengarna du lånar än vad de kostar.
Ja.
Så att nu blev ju liksom, och när vi tog det här räkneexemplet på fastigheten, så var det ju en liksom lite modest beräkning. Det var en hög ränta, nu förhållandevis måste jag ju säga,
ja.
2%, och så var det ju 3% årlig tillväxt. Det är liksom spreaden däremellan inte så jävla stor.
Nej.
Men om du lånar på en tillgång, säger jag, så nu tar vi aktier till exempel som rör sig lite mer. Tar du ett lån och så har du 2% ränta och sen så avkastar du 15% istället. Ja, men det är ju magiskt. Alltså, du känner så jävla mycket mer på det.
Ja.
Men varför, alltså,
nu var det lite väl...
Ja, men alltså säg att du backar positivt. 15% istället.
Ja.
Ja, det blir precis samma sak.
Ja.
Så det handlar ju hela tiden om... Och där har ju du och jag diskuterat det mest intressanta... Liksom det som jag tycker är ballast med liksom, ja, aktiebelåning. Det är just det. Men fan, hallå, ta en liksom högutdelare.
Ja.
Alltså du har ju väl köpt Swedish Match på
belåning. Jag skulle säga så här att jag har faktiskt börjat en belåning senaste. Mm. Nu när börsen har gått ner väldigt mycket. Jag känner att jag vill ta lite mer risk liksom, för att säkra. Alltså, grejen, det är ju nu när börsen är låg och det finns hög riskaversion som marknadspremien för höga aktier går upp egentligen. Alltså, du blir mer belönad om du äger aktier på längre sikt liksom, för de billigare. Och så jag börjar ta lite belåning. Nu snackar jag, nu när jag säger om man vill belåna sig, så är det så här, jag pratar låg, alltså under 10% skulle jag säga rimligt.
Absolut.
Under 10% då krävs det, vad blir det? Det blir nedgång på över 80% tror jag för att du ska bli överlånad.
Mm.
Så det är inte liksom...
Då har vi andra problem.
Ja. Någonting sånt.
Nej, men det är ju beroende precis...
på belåningsvärde. Men så jag har ju faktiskt köpt Swedish Match på belåning.
Mm.
Som jag ser som ett väldigt stabilt bolag liksom. Jag tror jag har belåningsgrad på 4%. Mm. Men det, så jag har liksom, just nu om man kan kolla på Avanza så har jag liksom ett negativt saldo. Mm. En skuldtrum liksom. Men den är ju kronor och ören. Och sedan när jag får en utdelning så kommer ju min saldo gå ner. Eller när jag lägger in mer pengar också.
Visst är det så. Men hur funkar det? När drar de, du som har provat det här, när drar de pengarna? Är det direkt?
Du alltså, betalar... Förstår du vad jag menar?
Alltså när drar de räntan?
Räntan? Ja. Jag tror att det är...
Säg att du är full, för jag säg att du är fullinvesterad. Liksom 100k och så belånar du 10% då.
Mm.
Så får du 10 000 i belåning.
Ja.
Då har du ju, då börjar du ju ha negativ 10 000 i saldo.
Exakt, ja, exakt, ja.
Och sen så får du en, är det typ... Varje månad senare lägger de på lite ränta eller?
Alltså det räntan dras ju inte, det dras ju per dag som du är belånad. Mm. Men du får jag tror det är en gång per år. Eller månadsvis, jag har faktiskt inte helt koll.
Okej, okay. Ja men det är rimligt faktiskt att det är dagsvis. För att annars blir det jävligt jobbigt för dem att hålla koll. För att det finns ju ingenting som säger att du äger dina aktier månadsvis egentligen.
Nej, exakt, ja. Så ja, det blir lite långt det här segmentet. Mm. Men jag tycker för att det är ett intressant verktyg. Och det, men då ska det vara väldigt varsamt använt liksom.
Mm. Ja, men det är någonting vi har diskuterat rätt mycket det senaste.
Ja.
Jag tycker det är jävligt intressant.
Jag ser det som, men tänk så här. Ja, men nu betalar jag 0,9% ränta.
Mm.
Säg då Swedish Match då, eller säg någon som har högre utdelning. SBB, eller kanske inte SBB. Jag
ska ta typ BAT. De avkastar säkert 6-7%.
Ja, men säger British American Tobacco, det är ju Swedish Match egentligen. Strunt samma. Det är väldigt stabilt underliggande produkt som jag inte kommer påverkas oavsett hur världen går liksom. Så kommer folk röka snusen liksom. Mm. Och då de ger utdelning på 6% då, och jag betalar 1% för min exponering i det här bolaget liksom. Det är ju jättevärt.
Mm. För att alltså såhär, på lång sikt.
Då nättar jag ju skillnaden där.
Ja. På lång sikt, Swedish Match följer med index upp.
Ja.
Swedish Match kanske gör lite bra operationella beslut.
Mm.
Syx kanske bara boomar. Alltså inte boomar utan boomar.
Ja, synd.
Ja, olika språk och olika uttal. Men och då ser det ju precis jättefint ut. Och
ja,
så har du den här direktavkastningen och lutar dig emot helt enkelt.
Mm. Det är bra, det är bra.
Tim kolla på mig, Tim kolla på klockan.
Ja.
Tim säger till mig och håll käften.
Ja, nu får vi gå vidare. Nu blir det långt segment om belåning. Men jag tror det är bra att veta lite. Det finns ofta vid nätmäklare kan man använda det.
Precis.
Men ja, som sagt, det är väldigt bra att ha koll på grejerna och veta varför och ja, ta det lugnt liksom.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi går vidare till nästa ämne. Vi tänkte The New Fang.
Jo.
Ja, tech är ju väldigt kallt.
Det är det.
Så Mary Lynch kom nyligen med lite ny, en going här kan man säga. Som de kallar för The New Fang då. Och de säger att nu är det, det är lite nog till glimten i ögat här tror jag det. Ja, men de ser alltså en ny, att vi ska byta ut teknikbolagen. Istället så ska vi köra på lite andra grejer. Vad är det för grejer vi har här, Marcus?
Alltså, lyssna på det här. FANG står alltså då för Fuels, Aerospace, Agriculture, Nuclear and Renewables och Gold and Minerals and Metals.
Ja, så det är alltså första F-et där då. Det är alltså att det här, då handlar det om bränsle, energi här då. Geopolitiska spänningar. Stark efterfrågan och lågt utbud ger då alltså flera faktorer som gör att energisektorn har ju exploderat i år. Hur har det gått? Det är uppe över 10%, 15% någonting, beroende på vilket du kollar någonstans. Det har gått sjukt bra.
Ja, och det är ju så spännande för att det har ju hänt egentligen nu helt från den här konflikten typ.
Eller ja, det var innan dess också. Ja, det var innan dess med. Grejen var att det var ju under hösten som var det höga energipriser.
Ja, det har fått alla la ner alla kraftverk. Var det kärnkraftverk
och
kolkraftverk.
Ja, exakt. Ja.
Och det är ju bra, I guess, med kolkraftverken.
Ja, det är snack om att kol ska upp nu igen. Att Tyskland ska börja bränna kol igen för att slippa riska olja.
Det är så jävla dåligt det här.
Ja, det är sjukt alltså.
Vad vi snackar om att Kina behöver ha fina femårsplaner. Ja. Alltså vi hade fan behövt en femårsplan här.
Ja,
alltså.
Det är sant. 15-årsplan. Ja. Vad har vi med då? Aerospace/defense stocks.
Aerospace, du hittade ju en ny rymdbolag som du var lite sugen på.
Ja, Maxar Technologies är ju intressant som används satellitbilder nu i Ukraina här. Men försvarsaktier har gått sjukt bra. De har överkastat den breda marknaden med 19% i år.
Mm. Bay Systems har ju gått gitt. Alltså,
ja, och Saab. Oh my god,
Saab har gått gitt.
Alltså, att man inte köpte.
Fan vad bra reka vi drar. Vi skulle ju ha börjat den när jag var på 200 liksom.
Ja, jag vet. Jag satt där på den måndagen där veckan efter kriget och tänkte jag måste köpa Saab. Gjorde jag inte det?
Lätt och F-skor, backspegsportföljen.
Ja, så den är god. Den använder jag ofta. Nej, men i alla fall försvar då. Det ser du pratade om det innan också, att alla geopolitiska spänningar leder till ökade budgetar för försvaret.
Och aerospace, det är främst, alltså det är liksom flyg. Alltså när jag tänker aerospace också. Så tänker jag rymd.
Ja, det är ju, men det är engelska. Ja. Men ja, flyg och sånt också. Den här var tycker inte var så klockan idag faktiskt.
Nej, för jag gillar ju rymden mer. För att Starlink och grejer nu med Ukraina, det är rätt ballt alltså.
Ja, ja det var fett. Muskan är god alltså. Ja, det är inte så grymt om det är defense liksom.
Nej, jag hör dig.
Ja, vidare. Nästa A. Agriculture.
Det handlar ju egentligen bara om, alltså som vi så många gånger sagt här, det är ju Ukraina liksom, och det är the breadbasket of Soviet Union, typ gamla.
I Europas kornbord, det kallas för franska.
Ja, oh, breadbasket. Men, och det har ju påverkat oss och det kommer fortsätta påverka oss. Alltså veten, soja har ju gått upp med 10-15%.
Ja, det var dåliga skördar i Brasilien, vet jag.
Så att samtidigt som vi ser att liksom dieselenergipriserna här i Sverige kraftigt påverkar våra bönder och liksom timsar, det finns folk som
väljer att inte så som de grödor då.
Och slakta sina kor, det är fan,
ja, det är ganska betalt alltså.
Och då kan man undra, Magda och bensinskatten på 50%, är den så jävla god eller?
Ja, vi får se vad som händer där. Ja, men grejen är att det här har ju inte bara börjat från nu i Ukraina.
Nej.
Det är ju långt kommande. Det är ju den här norska energiproducenten, eller jag vet inte vad de ska kalla dem, Yara. De gör ju så här gödsel.
Ja, ja.
De har ju slutat med att göra gödsel, för gödsel kommer ju från, om det är ammoniak eller någonting. Och det är liksom, mycket av det här är en typ biprodukt av gas, naturligtvis. Så.
Ja.
Och det är så dyrt så de har inte velat göra gödsel liksom.
Mm.
Så ja, gödselpriset går upp jättemycket. Och det gödsel behövs ju för att maximera våra... Ja, alltså gårdar liksom, eller vad säger jag?
Alltså agriculture fälten är inte en höglönsam bransch, så att alla påverkningar, alltså bränsle, gödsel, alltså produktionskostnader, alltså påverkar ju priset enormt.
Ja.
Det blir såna jävla konsekvenser.
Ja, så vi kommer ju se stigande matpriser här i den här tiden.
Och jag tror verkligen.
Verkligen.
Jag säger GB Glass har gått ut och höjt sina priser på glassar igen. Ja, vad fan? Jag vill ha min sandwich för när jag växte upp på en typ 12 spänn.
Liksom. Ja, exakt, ja. Ja, då går vi till nästa.
Ja, nuclear and renewables.
Ja. Kärnkraft då alltså.
Långa uran.
Är det det som är din take?
Ja, det är det du sa för 4 avsnitt sedan.
Ja, det sa jag ett tag sedan. Det har gått bra för uran tror jag.
Det är fan riktigt fint alltså.
Ja. Nej, men som vi ser här så är ju alla europeiska länder, eller alla, nästan alla globala länder vill liksom kasta av sig Rysslands kedjor liksom, eller bojor.
Har du sett att Ryssland kanske ska beslagta en massa bolag?
Ja, det är så sjukt. Gör de det så kommer de aldrig någonsin få en utländsk investering där igen, typ.
Ja, det är fan sant. Jag funderar lite på vad fan händer då liksom.
Ja, men tänk till McDonalds.
Jag tänkte Ikea. Alltså, för det är Ikea rätt mycket i Kina alltså.
Ja.
Produktion liksom.
Ja, jo, i sig. De byter ut Billy till Boris.
Boris Jeltsin.
Ja, men jag tänkte ut hyllan, du vet.
Ja, jag fattar.
Ja, jag fattar. Det bra. Ja, i alla fall.
Davai.
Ja, suka plikat. Ja, i alla fall. Tillbaka på spåret. Nuclear. Jo, men kasta av sig bojorna från Ryssland. Och man kommer helt enkelt satsa väldigt mycket på förnybar energi. Liksom, det här är ännu mer. Nu måste vi verkligen köra hårt på detta för att kunna alltså ersätta all energi som kommer från olja från, och naturgas också då från Ryssland.
Mm. Och ja, den sista, eller vi kanske en liten till not på det är ju att Sverige har ju väldigt stora urantillgångar egentligen.
Ja, men vi har ju faktiskt förbjudit uran
exploitering.
Urangruvar i Sverige. Jag tror det sen 2018 någonting. Tänk om vi, jag sa det förut, att tänk om vilken otrolig konkurrenskraftprodukt vi har haft, för att ESG-uran. ESG-producerat uran liksom.
Nice. För det finns ju, så bra finns ju de här Volvo, de här fossil free trucks nu, du vet. Som bara kan mina den här uranet.
Exakt, ja.
Och bara,
jag tror att det här har varit väldigt bra.
Och så, typ så här kärnkraftsdrivna lastbilar som bara åker fram och tillbaka.
Vad skikt. Okej, vi måste skina på här. Vi blir ett långt avsnitt här.
G, och vad skulle det för Tim?
Det är så för guld och mineraler och metaller.
Oh.
Och det är ju någonting som gått väldigt bra nu senaste. Guldpriserna är ju upp 6% 2022, trots att börsen är ner typ 20%, så det har ju stått sig som en bra hedge där, va?
Ja, det är ju väl alltid varit safe haven liksom.
Ja, men det är ju, guld har ju gått dåligt länge också. Ja, det är ju beakta.
Så att, men det är ju en sova gott metall kan vi säga.
Ja, minst sagt. Nej, men någonting som jag sett också är ju väldigt mycket råvaror har gått upp, och det har ju vi nämnt och så. Men framförallt nickel, annat har ju gått upp väldigt mycket nu. Palladium är ju Ryssland de står ju för 50% av världens export.
Används palladium till?
Säkert bland annat halvledare, svåra komplicerade saker. I alla fall, och metaller här också. Nu då, ja, men om vi ska sluta med olja och gas, måste vi sluta med bensinbilar, då måste vi ha elbilar. Men, vad har man i elbilars batterier? Man har jäklar massor med olika mineraler och metaller. Så det kommer väldigt intensivt.
Egentligen har vi vet ju redan nu att vi har en väldigt fin gäst som vi ska ha nästa vecka.
Ja, jag tror det kommer vara sjukt nice. Vi ska ha med AUAG nästa vecka. Och prata om precis detta.
Så att det kommer bli riktigt gött. Och då ska vi snacka ädeltal som investeringar.
Ja. Men ja, så det är väl nya Fang.
Yeah.
Tror du att man ska byta ut Fang?
Typ alltså. Framförallt gamla Fang inte ens finns längre. Det är ju manga nu.
Ja, det är sant. Och sen visst, jag tycker man ska ta bort Facebook och Netflix.
För de har backat mycket.
Ja, de passar inte in riktigt längre. Jag har aldrig förstått varför Netflix varit med i Fang.
Nej.
Jag tycker ju mer Microsoft är ju...
Absolut.
Det borde varit Fang.
Fang. Men det har väl varit de här snabbrörliga digitala jättarna liksom.
Ja,
men,
Netflix är ju inte så stora liksom.
Fan, YouTube omsätter lika mycket som... Nej, de omsätter mer än Netflix.
Ja, det är sjukt. Aj. Men ska vi gå in på lite veckans volley, lite spaningar här i botten?
Ja, det tycker jag. Det är dags.
Veckans volley. Jag börjar fort här. Och det var ju en väldigt rolig grej som jag skrev om den här dagen. Och det var ju att till skillnad från i Europa och västvärlden när alla nu håller på att dra sig ur Ryssland, så gör kinesiska småsparare tvärtom.
Ja, men det, och vi har väl varit inne på det här lite, att så här, ja, alltså det är ju rimligt att Europa och västvärlden lämnar Ryssland liksom.
Ja, ja, men Kina binder sig närmare.
Ja, de köper ju till en tredjedel av priset.
Ja, exakt. De köper billig, de ska göra nya rörledningar här. I alla fall, så det som kinesiska småsparare har gjort, de har börjat satsa stort på kinesiska aktier som har all, som har någon form av koppling till Ryssland. De har bara köpt. Ett exempel var då den här hamnoperatören Jinzhou Port, som är upp 94% sedan kriget bröt ut.
Ja, men det där är ju bara whack.
Jag vet, så bolaget är idag också verksamt vid Kinas nordligaste hamn, och de har väldigt stora liksom, associering med Ryssland då, för nu är det där de här färgerna går. Så det kom till och med så att företaget gick ut och varnade för att värderingen är för hög jämfört med liknande aktier liksom. Så bolaget likhet gjorde ett pressmeddelande liksom, och bara, aktien har avvikit avsevärt från fundamentan.
Det är fan en sjuk sak som bolagsledning att göra liksom. Ja. Fast alltså, jag fattar ju varför liksom. Så att det
fullständigt kapat. Yes.
En viktig sak att påpeka där är ju också så här att Kina har ju en väldigt, alltså minst sagt delikat situation i hela konflikten, för att de har ju faktiskt donerat pengar till Ukraina också. Fast där, $600,000.
Ja, men det är
ju... Så det var ju ingenting.
Små pengar.
Akelius donerar ju fan. Han förmodligen kommer han ju donera tre.
Ja, SPB är ju en cool grej. De gick ju till årsstämman och lagt ett förslag.
Mm.
Vi har ett förslag på att donera 50 miljoner kronor till Ukraina.
Mm.
Men då måste ju liksom årsstämman godkänna det.
Mm.
Det tycker jag är lite respekt liksom, för att det är, egentligen så är det ju aktieägarnas pengar.
Mm.
Så det är ändå coolt tycker jag.
Ja, det är rätt vägar helt enkelt.
Ja, vill du prata om det här, Marcus?
Jag hade väl tänkt att
berätta det som du tänkte säga.
Och då är det egentligen rätt mycket inne på vad vi har. Jag hade den här diskussionen med min kollega Mattias här. Och det är, vi snackar om vad är högvärdering?
Ja.
Ja. Och du vet så här, jag bara, men det är, vi var inne på Gogaro och typ så här, det var så här, jag bara, men det är ett lågt P/E-tal. Ja. Och han bara, ja men vad är det? Jag bara, 38. Han bara, 38.
Ja, det tycker jag,
det är ju svinhögt liksom.
Det tycker också högt.
Ja, han har varit i bankvärlden i typ 20 år nu liksom.
Ja.
Ja, och han bara, alltså Marcus liksom så här, stabila bolag för mig, det är liksom P/E typ sub 10.
Oj.
Ja. Och så då diskuterade vi det fram och tillbaka, ja men vad är det nu, och så jämförde vi lite, och så för jämförde man Garo mot de andra liksom elbilstillverkarna eller electric vehicle liksom en bolag
som,
ja, exponeringen, så ja, var det väldigt lågt värderat.
Ja.
Lägst faktiskt typ mot dem vi kollar på. Och kontentan var i alla fall att han drog upp en fakta på mig och så sa han, du vet du vad genomsnittliga P/E-talet på hela Stockholmsbörsen varit de senaste 100 åren?
Nej.
Jag tror det,
nej.
14.
Aha.
Hela börsen.
Ja.
14. Bara för att sätta saker i perspektiv liksom. Så att, och då är fan frågan, och det, vad jag insåg där och då, jag bara, vi har rätt långt kvar till botten.
Alltså. Jo, men man måste också tänka på att vi lever i annan värld nu.
Definitivt.
Är marginalerna mycket högre. Bolagen kan växa snabbare genom det här globala internet liksom.
Absolut. Absolut.
Det är ju lite annan värld, men också, jag förstår
annan,
ju.
Vi har en annan tillit till marknaden också.
Ja, och räntan också lägre.
Ja.
Det är att, ju det. Men nej, det är intressant. Bara, det är intressant.
Worst comes to worst liksom.
Ja, det är intressant faktiskt. För att jag tycker att nu, senaste 2 åren har ju varit lite av en hypnos liksom, tror jag, marknaden. Det är så här bara, ja, men vad är billigt? Oh, typ PS20 liksom, vissa amerikanska techbolag, PS50. Typ kolla P-värderingar och sånt. Det är, jag tror att marknaden kommer få lite uppvaknande vad som egentligen är prisvärt. Jag känner sista här, och det har att göra med, som vi också nämnt lite, men det är Repower EU, som är nya planen för EU. Och jag snackade om Bidens State of the Union förra veckan, och det här är lite liknande veckans mål faktiskt, men det är så här, det är en ny plan då som EU kommit ut med hur man ska ersätta Rysslands gas och Rysslands olja. Så det är liksom ja, men en förslagsplan på hur man bör göra. Och det här kommer ju vara en stark trend då under 2022, tror jag. Så jag tror definitivt att det finns någonting att gräva här. Bland annat så säger de att de ska satsa mycket mer på solpaneler på tak, värmepumpar och energieffektivitet. Mm. Jag tänker, värmepumpar, vad säger du då?
Kan det vara, det finns något litet svenskt bolag som gör värmepumpar? Ja. Men så här, det är lite småländskt och gött också.
Ja, det är fint. Nibe nämligen liksom. Ja. Jag tror det kan gå väldigt bra för dem. En grej också som de nämnt mycket också, i det här med LNG. Och det är ju naturgas då.
Ja.
EU har inte så många LNG-hamnar. Vi kan inte ta emot naturgas. Du menar, utan vi använder mest rörledningar.
Mm.
Som vi ska kunna ta emot naturgas via liksom båtar och sånt som kommer från USA exempelvis. Mm. Så måste bygga en massa hamnar. Så jag har nu inte något bolag här som exponerat detta. Men jag tror att liksom, någon form av hamnbyggare eller något hamnbolag som kan bygga, liksom, förstår du vad jag menar? De här terminalerna, LNG-terminaler, det tipsarna mig om det.
Mäsk typ alltså.
De har ju gjort båtarna.
Ja, men du vet, de äger så jävla mycket skit. Du vet,
ja, de äger ju samma hamnar.
Ja, precis. Ja. Det är det. Men ja. du har ju också de här lite mer längre på sikt. Du vet, Kone och Crane som är finskt och lite sånt.
Bygger de hamnar?
De gör hamnkranar typ.
Ja, men det kanske är någonting sånt.
Men
ja.
Jag vet inte, jag tror, det känns som att det är mycket fokus burk där så att säga. Ja. Alltså containrar.
Ja. Biometan pratar de också. Mm. Massa bra olika. Så det är, ja. Det är lite så. Så det är det.
Mm. Ska vi nämna bara kort, bara säga att det är el, som vi har varit inne på lite, elbils.
Okej, okay. Jag har fått sista snabbis. Det blir så långt.
Vi såg ju att EV-marknaden har gjort på däng senaste 2 månaderna.
Mm.
Men vi såg ett stort upphopp i många av de här liksom clean tech-bolagen, vilket är typ Garo, C-Tech, Powercell, Elus, Vind, Soltech.
Men du, hallå, det här måste ha att göra med det här planen eller?
Det måste det göra.
Det är ju alla de här elbolagen.
Jajamän.
Okej, du är ju samma grej ju.
Jajamän,
nästan.
Det var ju det.
Ja.
Så att,
ja, det ser vi. Garo, de laddstopparna går upp.
Allt för detta, vi satt igår, eller föregår i torsdags, så satt vi och diskuterade Garo. Och så satt vi och jämförde det då med liksom resten av elbils. Och då fanns det typ Chempower, finska, Garo, C-Tech, Zaptech.
Det är en amerikansk också.
Ja, Blink. Och, Men i alla fall, laddbilsteknologi. Och då var ju så här, Garo var ju typ så här PE30. Och de andra var ju typ så här PE100. Liksom. Mm. Jag tror C-Tech var PE100.
Men jag måste säga det igen här. Du måste tänka på att det är typ bara 40% av deras verksamhet som kommer från.
Jag vet, men det finns ju en positiv korrelation mellan resten av deras försäljning och elbilsförsäljning.
Jo, men deras andra verksamhet kanske ska värdera till P20 liksom.
Mm.
Så du måste egentligen bryta ut elbilsegmentet, för det ska bli rättvist tycker jag.
Ja, jo, men den korrelationen igen, för att det är så här, många
av Garos kunder... Det blir mer försäljning menar du?
Ja, typ så. Många av Garos kunder har ju sagt här, hej, vi behöver elbil, vi behöver laddare.
Ja.
Och så säger de, okej, men vi behöver också allt fram till laddaren.
Ja.
Och det reggas ju inte under elbilställena.
Nej,
så utan det är ju deras vanliga verksamhet, säger jag.
Jo, så är det.
Öron.
Jo, så är det. Men den andra verksamheten ska inte värderas till P50 liksom.
Nej, jag tycker inte någonting ska värderas till P50, för det är fan för högt alltså. Men jag bara säger, jag bara liksom stating fact.
Så är det. Ja, nu blev det som det blev. Men kul. Hur mycket det blev intensivt avsnitt.
Mm.
Uff, jag är nästan trött.
Vi är inte stressade för att vi har så mycket tid bara du och jag, Tim.
Ja, jag vet. Men jag måste tänka på lyssnarna också. Så de får också få en lugn dag.
Ja, och gänget, vi vill tacka er så mycket för att ni lyssnar på oss. Kom ihåg att allt som har sagt i den här podden inte ska ses som en rekommendation. Och utgå alltid från
er egna analys.
Fantastiskt. Vi börjar sätta det alltså.
Ja, det är bra alltså.
Vad äger du? Äger du Evo?
Aj, ingenting vi snackat om idag. Evolution, men det är
Swedish Match.
Det nämner nästan varje dag. Ja, Swedish Match har jag börjat köpa på min belåning här. Och ja.
Jag äger lite galo.
Följ inte efter det som jag gör, för jag är...
Lite flexion. En del Evo.
Ja.
Ja, jag bara säger det.
Ja.
Försöker disclaima mig själv.
Det är bra.
Så att, och gänget, vi vill jättegärna höra...
Feedback.
Ja, feedback. Så att skriv
eller
till
har
oss.
Har ni några frågor så kan ni också...
Ja, vad fan... Nej, skit i frågorna. Vad fan vill ni höra liksom? Alltså, ja. För vi tycker vi är lite för disconnectade från er. Mm. Så vi, alltså er röst är värd oss jättemycket så att vi kan få någon form av fingerpekning om det vi gör är bra eller dåligt. Ja. För det är ju folk som lyssnar på oss, det är speciellt jävla coolt.
Ja, jag vet inte vilket det är ens.
Så att, det är jävligt ballt.
Kanske någon, jag tror det vore kul att ha någon ny Twitter-profil alltså. Det kanske borde lösa.
Starta en ny?
Nej, vi borde ha en ny, alltså som gäst.
Ja.
Har ni några förslag på någon rolig gäst liksom?
Marcus Gedde är stort Twitter.
Yeah. Okej, nu måste vi verkligen säga hejdå.
Gänget, ha en fantastisk vecka. Ni når oss på nantingomaktier@gmail.com och på Instagram och Twitter nantingomaktier.
Yes, tack så mycket.
Ha det gott.
Hej. Bye.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.